Hur har veckan varit, Olivia?
Ja.
Eller hej, kanske man säger först.
Ja.
Hej.
Hej.
Jag skulle kunna fråga dig, Olivia. Ja. Vad har du gjort?
Ja.
Men det känns som en mer relevant fråga. Vad har vi planerat nu i morgonen?
Oj, ja men vi har... Nej, men det börjar ju chockartat närma sig semestertider.
Mycket
så nära. Det är en grej vi har gjort här nu på senaste att vi har haft lite personalmöte och sådär, gått igenom våra semestrar. Och det är ju snart det börjar. Det är liksom så här hejsan hoppsan, det gick den tiden. Men vi har ju kommit på en semesterplan.
Ja, det har vi.
Och ni som känner mig sedan tidigare, ni kommer, alltså håll i er.
På dåndimpen.
För dels så har vi bestämt att vi ska semestra i norra Norrland. Och då tänker vi inte så här då att Julia, du är ju från Nordmaling och vi har ju familj i Örnsköldsvik och så. Det är ju sydpunkten vi börjar på.
Ja, det är det sydligaste vi kommer att hantera.
Precis. Och sen ska vi bara up and away.
Ja, men liksom... Nordmaling, det är halvvägs
till destination. Ja. Precis.
Härifrån.
Max.
Ja.
Ja. Och så ska vi tälta.
Japp.
Mm. För det här, ja men liksom, nu är allt. Nu släpper vi allt bara. Det är coronatider och man vet inte vad man får göra. Men visst får man tälta och vara i norra Norrland.
Hoppas.
Ja,
hoppas. Var lite ute i obygden.
Ja.
Och bygden.
Ganska planlöst. Alltså så här, några grejer som vi vill titta på. Mm. Men inte mer än så. Men vi ska åka långt i bil och tälta. Det blir svinkul. Så nu sitter jag och kollar på tält och grejer och köpa. Jag är ju en materialsportare av rang. Så att,
du och din man.
Ja, jag är verkligen. Så att nu ska vi ha grejer till detta. Och bara det är kul. Ja. Julia, din vecka. Vill du säga något om
den? Ja, jag gäspar när jag svarar på den frågan.
Ja.
Men jag har faktiskt haft en väldigt fin helg. Jag var på examensfest.
Ja, vad kul.
Det var en mycket god vän som nu har vi snart i slutet av sommaren har känt varandra 7 år. Och han tog precis sin examen från ALT.
Ja.
Alltså Akademi för ledarskap och teologi. Så vi firar honom. Jättetrevligt.
Ja.
Så här avslappnat utomhuskalas med lite typ avstånd på gräsmattan. Ja. Men alltså det var väldigt, väldigt trevligt. Ja. Så det har väl jag haft för mig.
Vad härligt.
Idag ska vi ju gå vidare, inte i tiden. För att den här boken som vi pratar om utspelar sig under domartiden.
Precis.
Det är ju Rut vi pratar om.
En liten liksom historia som men blir en otrolig skillnad från att man har läst i domarboken med alla hemskheter ju som vi pratade om förra veckan. Och sen kommer Rut. Mm. En trevlig liten berättelse på 4 kapitel. Välkommet kommer Rut i sin ordning där efter domarboken.
Verkligen. Mm. Och berättar om någon form av ljusning också i den tiden.
Precis.
Oss, mörkt i förra boken.
Ett liksom litet guldkorn får man väl säga att Rut är.
Ja. Jaha.
Det är ju bara 4 kapitel så att om ni är sugna... Kanske ni kan läsa igenom det.
Ja, ska vi ta en liten läspaus?
Ja.
Varsågoda. Och välkomna tillbaka.
Välkomna tillbaks. Ett tips är ju att om man har sin bibelapp. Om ni, som när jag lyssnar på podden själv. Så brukar jag inte liksom ligga raklång och bara ligga och lyssna. Utan jag brukar göra lite olika saker. Skruva på någonting eller vara ute och gå eller vad man nu gör. Alltså man kanske inte har möjlighet att sätta sig ner och läsa. Men om man har sin bibelapp, då kan man ju lyssna på Bibeln i sina lurar. Så då kan man liksom pausa här nu och sen så kan man gå över till bibelappen och lyssna. Och sen så komma tillbaka hit. Så kan man göra.
Så kan man. Ja. Det blir lite en resa.
Det är en resa man får göra mellan olika applikationer.
Ja.
Mm. Jaha, Rut. Ska vi gå igenom henne. Idag känns det inte lika mycket som när vi skulle prata om Josua och du sa att vi ska attackera en bibelperson. Ja. Rut
ska inte attackeras.
Nej, vi ska inte attackera Rut. Med
varsamhet.
Vi ska möta Rut.
Ja, vi ska träffas, talas vid.
Och det börjar ju med ett... det handlar ju om tre personer, kan man säga. Tre huvudpersoner. Det är ju Rut, så är det Nomi och så är det Boas senare. Och det börjar ju med Nomi och hennes man. Elimelech.
Elimelech.
Ja. De var ju israeliter, men det var hungersnöd, blev under en period här i domarboken. Blev det hungersnöd i Israel, så de flydde till Moab med sina två söner. Sen så efter en tid där så dör Elimelech och ja, de Nomi blev kvar där med sina två söner. Och sen så gifter sig sönerna med två moabitiskor.
Ja, och borde vi säga något här om moabiterna? De var ju egentligen då ett fiendefolk.
Ja, alltså från början är de ju egentligen, de är ju besläktade med israeliterna. För att de kommer ju, de härstammar ju från Lot.
Just det.
Så att det finns ett släktskap, och det gör det ju från en del av de här kringliggande folken till Israel. Så det finns ett släktskap, men de har ju blivit i femte Mosebok, om man läser det, går tillbaka och läser, så säger Mose att vi ska inte beblanda oss med det folket. Nej. Och moabiterna kommer inte få ärva, få ta del i det här landet.
Nej, just det.
Så att det
De står utanför förbundet, helt enkelt. Fast de längre bak har ett släktskap.
Ja.
Ja, så de ska man egentligen inte gifta ihop sig med. Men här
gör
ju Elimelech och Nomis söner. De gör det. De gifter sig med två moabiterskor som heter Orpa och Rut. Och sen, tragiskt nog, så dör båda de här sönerna, Maklon och Kiljon.
Ja,
precis. Kiljon, som du säkert uttalas. Så då hamnar ju Nomi i en ganska svår situation.
Ja, det är ju hon som...
Ja, för att hon, alltså som kvinna vid den här tiden och utan man och utan söner, då har man ju ingen försörjare.
Precis, det var ju så det var.
Ja.
Att mannen bringade in själva pengarna och fruarna tog hand om barn och hem och så. Och det var så samhället var uppbyggt.
Japp. Och så då hon hamnar ju i en väldigt svår situation. Så då bestämmer hon sig ändå för att säga, jag återvänder till Israel.
Precis.
För där visar det ju ändå sig att hon kanske har ett litet arv.
Ja, hon har ju släkt kvar i Israel i alla fall. Så att det är väl därför hon återvänder, tänker man ju.
Hon har släkt där, så hon åker hem. Och då säger hon ju till de här kvinnorna, Orpa och Rut, att men åk tillbaka till era mödrar.
Ja,
gift om er, träffa andra. Ni har ju fortfarande en framtid kvar.
Båda säger ju nej först, att nej, vi vill inte, vi vill följa med dig. Och då säger hon liksom att men jag är för gammal, jag kommer inte få några fler barn, så att ni, det går inte att ni följer med er. Följer med mig.
Ja.
Och Orpa går ju med på det. De är ju väldigt ledsna båda två, och de gråter. Och liksom.
De verkar ha haft en väldigt fin relation.
Ja, otroligt fin relation.
Men de har ju säkert bott och levt tillsammans och allt sånt där.
Så det blev väl ett väldigt släktskap bland kvinnorna, för man bodde ju i generationsboenden och kvinnorna var hemma och arbetade liksom, så att de stod väl nära varandra.
Ja, det kan man ju verkligen tänka sig i alla fall, eftersom de har en sån tydlig reaktion på när Nomi säger att de ska lämna varandra.
Precis. Men Rut, hon vägrar.
Ja.
Hon vill till varje pris följa sin svärmor. Och hon säger då de berömda orden. Tvinga mig inte att lämna dig och gå tillbaka. För jag vill gå dit du går och bo där du bor. Ditt folk ska vara mitt folk och din Gud ska vara min Gud. Jag vill dö där du dör och bli begravd där. Måtte Herren straffa mig om något annat än döden får skilja oss åt. Starka ord.
Mycket.
Ja. Och då förstår Nomi att Rut, hon har bestämt sig för detta. Så att hon får följa med.
Ja.
Tillbaka. Och de är från Betlehem i Israel. Så att de går tillbaka till Betlehem då. Och det är så att hela staden blir förvånad över att se dem tillbaka.
Och när de kommer hem, då gör Noomi någonting tydligt också. Och där ser man något om att namnen betyder någonting.
Precis.
Hon heter ju först Noomi, som betyder den ljuva eller ljuvliga. Men när hon kommer hem så säger hon så här, kalla mig istället Mara. För den väldiga har låtit mig uppleva så mycket bitterhet. För Mara betyder den bittra.
Precis.
Det säger något om hennes kanske status där och då. Så här, nej men alltså, jag har fått uppleva så mycket sorg. Så jag vet inte. Och jag kan inte heta den ljuvliga längre.
Nej, precis.
För sen när hon har sagt så här, men kalla mig Mara. Då säger hon så här, för jag gick härifrån rik. Och Herren har låtit mig komma tillbaka tomhänt. Varför ska ni kalla mig Noomi när Herren har vittnat mot mig och den väldige sänt mig sådana olyckor? För någonting som är intressant med den här boken är att Herren Gud nämns inte av författaren.
Nej, precis.
Själv. Det är inte den som berättar själv om, och därför gjorde hon så för att Gud har gjort så här, eller och Gud sände olika, som det kan vara väldigt ofta i bibeltexten, att den som berättar ger oss lite information som kanske personerna inte har.
Nej, exakt.
Typ att, och Herren sände dem olyckan därför att de hade varit olydiga. Ja. Men här är det Noomi själv som säger någonting om Herren. Och här får vi se någonting om hennes gudsbild. Att när det inte går bra, då är det också Herren själv som har sänt den olyckan. Ja.
Och det kan man väl säga är en väldigt stor skillnad från, om vi pratar om Gamla testamentet nu, då, och våran tid idag. Det är faktiskt så, och det här kommer vi prata om lite längre fram vid ett tillfälle, så kommer vi prata om det här med det onda och Satan, djävulen. Man kan se en väldigt skillnad mellan Gamla och Nya testamentet också, inte bara i vår tid, att i Nya testamentet så pratas det mer om djävulen och djävulens makt, att han är den onde som sänder olika saker. I Gamla testamentet så pratar man väldigt, väldigt sällan faktiskt om Satan. Man istället så har både författarna och personerna som det handlar om bilden av att Gud är den som sänder både goda och onda saker. Så man tillskriver Gud en liksom, vad ska man säga, bredare.
Ja, men både att Gud, när det går väl, då är det Gud som har sänt lyckan.
Ja.
Går det illa så är det för att Gud har vänt bort sitt ansikte.
Ja, exakt.
Alltså att man ser närvaron i sitt liv genom hur det går för
en. Ja, precis.
Alltså, min man och mina söner dog. Alltså, det är ju en jättekris för den här kvinnan. Liksom. Ja, men då måste det ju vara att Herren har låtit dem dö. För det är ju Herren som har makten i sina händer.
Precis.
Och vilket inte i deras ögon egentligen betyder att Herren är ond.
Nej,
utan det betyder
inte
att Herren har agerat för att Herren är Herren.
Herren har all makt.
Ja.
Liksom. Och det här, vi ska inte fördjupa oss så mycket i det idag, men det är en liten teaser för vad som ska komma skall. Vad är det som händer i tiden mellan Gamla Nya Testamentet?
Ja.
Varför sker den här skiftningen liksom i hur man uppfattar världen och i, eller är det Gud som agerar på ett annorlunda sätt? Så. Och det är spännande frågor. Men Noomi lever ju i den, hon har den tron. Att nu har det här hänt mig och det är på grund av att Herren har låtit det hända och vänt bort sitt ansikte. Men hon älskar ju fortfarande Herren.
Ja. Men sen, nu kommer vi till kapitel 2. Då ska de plocka ax, för de måste ju ha något att äta.
Precis. Noomi hade ju en rik och mäktig släkting på sin mans sida som heter Boas. Och det är ju den här tredje personen som vi sa, som den här berättelsen handlar om. Det är Rut och Noomi och sen Boas. Rut verkar ju arbetsam. Hon är företagsam. Hon vill gå ut och arbeta på någon åker. Och det får hon göra helt enkelt. Och hon hamnar ju då på Boas åker.
Och det här är ju, alltså hon går ju inte och stjäl. Om det är någon som tror det.
Nej.
Utan det här finns ju också bestämt om i lagen. Att man ska ta hand om änkorna, de fattiga och invandrarna.
Men Boas undrar ju då, vem är den unga kvinnan där borta? Och då får han fråga en förman där. Och då får han svaret, ja men det är den moabitiska kvinnan som kom tillbaka hit med Noomi. Och hon hade frågat om att få plocka upp den säd som skördemännen hade lämnat efter sig.
Mm. Jag tror att han blir imponerad av hennes liksom arbetsvillighet och precis. Att oj, hon alltså för man förstår av berättelsen här, hon har bara gått in och vila en liten stund och sen Boas reaktion att det är ett tungt arbete. Ja.
Och han kallar ju henne direkt min dotter. Mm. Så att han och det här är ganska fascinerande tycker jag för att Boas var ju en, han beskrivs som en liksom rätt trogen och fin man mitt i den här mörka domartiden. Mm. Så har vi Boas som en liten, ett litet guldkorn. Ja. Och han vet ju mycket väl hur relationen med Moab är och vad som står i lagen då antagligen. Mm. Men ändå så, han ser ju bortom det. Han ser ju till Ruts person. Han verkar se igenom de här yttre liksom, fiendeskapen som finns inbyggt i relationen till det här folket. Han ser bortom att hon hade en lägre status eller att hon inte kanske borde vara där egentligen. En rimlig reaktion i andras ögon hade ju kanske varit att man, som vi kommer att läsa lite längre fram också, att det finns en person som reagerar precis så att hon är från Moab, inte kan jag liksom vara med henne. Men Boas är ju bortom det.
Ja, men han ger ju henne också och säger så här, men gå inte någon annanstans och skörda, utan håll det till mina fält, håll det till mina tjänstekvinnor som är här. Och sen så, där borta kan du gå och äta, där borta kan du gå och dricka. Han tar ju in henne i, under sitt beskydd här.
Ja, precis.
Och det är ju jättestort för Rut och för Nomi. Precis. För att det här är ju ingen självklarhet på något sätt.
Och hon frågar ju det. I kapitel 2, vers 10. Hur kommer det sig att du är så välvillig mot dig? Jag är ju bara en främling här.
Mm.
Och då svarar Boas att jag har hört allt vad du har gjort mot din svärmor och hur du har lämnat dina föräldrar och ditt eget land och följt henne hit och bo bland ett folk som var okänt för dig. Herren Israels Gud, under vars vingar du tagit din tillflykt, må löna dig allt du gjort. Ja, han må ge dig full lön för det. Så han verkar ju också inte bara ha att den blicken kommer från han själv. Utan att han ser att det är också Herrens blick. Att Herren ser bortom de här yttre omständigheterna. Och Herren ser till Ruts hjärta. Och till Ruts liksom tjänande och lojalitet. Och det ser Boas också. Så han verkar ju ha Herrens blick.
När Nomi får höra att det är hos Boas som Rut har varit plockat så blir hon ju otroligt glad.
Ja.
Det är för att få hem så mycket mat och sådär. Och för att han har tagit in henne liksom för att, och hjälpt henne så. Men hon blir också glad för en annan sak. Och det står i vers 20. Då står det så här. Boas står oss nära och också en av våra återlösare.
Mm.
Och det här ordet återlösare kan översättas lite olika.
Ja.
Till förlossare finns på Jesaja. Befriare i Jeremia. Eller skyldig man blodshämnare.
Ja.
Det innebär att det är en nära släkting som har ett ansvar då inför den här personens rättigheter. Har han också ett ansvar för att hämnas om det skulle vara så. Men också inför att
ta hand om.
Precis.
Det var ju så samhällsstrukturen.
Mm.
Alltså på den här tiden det fanns ju ingen stat eller inget skyddsnät som vi har idag.
Mm.
Utan samhället hade ju ett skyddsnät, men det var ju i familjerna, i släkterna som man hade det där skyddsnätet. Mm. Och här fungerar Boas som den personen som ser till att personerna i släkten var liksom skyddade från svält och från olika saker.
Ungefär som att om också den här Nomis man hade blivit mördad, då kanske Boas hade stått skyldig att hämnas.
Ja, precis.
Men nu står han liksom i en annan sorts ansvarsskyldighet inför Nomi. Och då hoppar vi in i kapitel 3.
Mm, precis. Nomi, hon börjar smida en liten plan.
Ja.
Och hon tänker tanken att tänk om Rut skulle kunna gifta sig med Boas.
Mm.
Hur härligt.
Hur härligt.
Nej, men hon säger så här till Rut. Min dotter, jag vill försöka skaffa dig ro och trygghet. Boas, vår släkting, vars tjänstekvinnor du var tillsammans med, rensa korn ute på tröskplatsen ikväll. Bada och använd din bästa parfym.
Oj, oj, oj.
Bra tips. Ta sedan på
dig. Det är bra tips idag.
Ja, exakt. Det håller. Ta sedan på dig dina finaste kläder och gå ner till tröskplatsen. Ja, och sen så säger hon det här lite konstigt att gå sedan och lyft upp täcket vid hans fötter och lägg dig där. Då kommer han själv säga vad du ska göra.
Mm.
Ja, jag ska göra precis som du säger, svarar ut.
Det här kan man dock inte ta över som dejtingråd.
Nej, alltså gå inte och smyg upp vid någons täcke eller i någons säng och lägg dig vid dens fötter. Alltså gör inte det. Det är jätteobehagligt.
Men det här innebär ju saker för ja. Dem. Det här är ju tal och ett språk som vi inte förstår.
Precis. Så vi ska försöka bena lite i det då. Det finns ju ganska nu mer inom bibelforskningen så finns det vissa som tolkar det här sexuellt.
Mm-hmm.
Att lyfta på täcket och lägga sig vid fötterna. Mm-hmm. Det betyder något annat.
Jaha, ja.
Mm. Gå och lägg dig så att säga.
Ja.
Hos den här mannen.
Ja.
Ja. Men att det här är en omskrivning.
Mm-hmm. För att vi gör det lite finare
ja,
då? Eller?
Precis. Mm. Men det är ju inte den klassiska tolkningen.
Nej. Som då skulle vara att det handlar mer om att hon visar sin tillgivenhet ja, eller trohet. Eller... Ja. Men hans reaktion då när han vaknar och märker att det ligger en kvinna vid fotänden. Mm. Då säger han att du har visat en ännu större trohet än tidigare. Mm. Du har inte sprungit efter yngre män, vare sig fattiga eller rika. Var inte rädd, jag vill göra allt vad du säger. Alla i stadsporten vet vilken respekterad kvinna du är.
Mm. Och han förstår ju då vad Rut vill. Och man ser också i hans reaktion, han blir ju inte arg. Nej. Utan han blir liksom, oj hon visar på det här sättet då att hon respekterar mig och hon skulle nog kunna tänka sig att vara min fru.
Mm.
Men, och han verkar ju vilja det. Men han säger att det är sant att jag är din återlösare. Men det finns en som står det ännu närmare än jag gör.
Plot twist. Mm,
stanna kvar här i natt. Om han vill ta på sig plikten som din återlösare så får han göra det. Mm. Men om han inte vill det, då ska jag göra det. Så sant Herren lever. Ligg nu kvar här tills det blir morgon. Så att han, som den mäktiga mannen han var, hade ju insyn i precis hur släkterna såg ut. Och det här var ju ett system, ja, i släktleden så kunde man ju stå närmare eller längre ifrån återlösningen. Och så vet han att det finns en man som egentligen står närmare Rut. Mm. Och han borde egentligen då kanske gifta sig med Rut.
Och ja. Sen går ju Boas till då nästa dag, till stadsporten.
Ja.
Och träffade där den här mannen, återlösen han talat om. Och så sätter han sig ner med honom och bad 10 av de äldste i staden att komma och sätta sig där. Det är ju för att få vittnen liksom och för att göra upp det här på rätt sätt. Och då sa han så här, och jag läser innantill från vers 3 från kapitel 4. Nomi som kom tillbaka till oss från Moab vill sälja den mark som tillhörde vår bror Elimelek. Och här säger man då, Nomi kommer tillbaka också för att hon har det här arvet, hon har den här marken. Och sen i vers 4 fortsätter han så här. Jag tänkte att jag skulle prata med dig om saken så att du kan köpa den om du så önskar inför mitt folks äldste. Låt mig få veta på en gång om du vill återlösa marken, för om du inte tar den, då gör jag det. Du står först i tur och köper den och sen kommer jag. Jag köper den, säger mannen.
Mm.
Men nu... Det är lite lustigt att han säger så här. Han, bara så här, han visar ju sin välvilja, antar
ja,
jag.
Precis.
Att så här, du står ju först och självklart har ju du rätt.
Mm.
Men då kommer nästa i vers 5.
Mm.
Om du köper marken av Nomi innebär det också att du övertar den moabitiska änkan Rut så att den dödes namn bevaras på hans arv. Oj, oj. Då backar den här mannen direkt.
Japp.
Näpp. Det skulle skada min egendom. Lös in den du, för jag kan inte göra det. Svarar han då.
Han ville helt enkelt inte gifta sig. Eller ta över ja, det här språkbruket. Men han ville inte gifta sig med Rut. För att hon var från Moab. Det är de här yttre sakerna som han inte ville se förbi. Liksom. Utan han ville, ja, han sa nej.
Mm.
Helt enkelt.
Och då gör man så här härligt. Tar av sig sin sandal.
Ja.
Överlämnar den till den andra parten.
Precis. Som ett tecken på att man var överens.
Och det var de.
Ja.
Men det verkar vara en väldigt fredlig överenskommelse.
Ja, verkligen.
Mm. Väldigt, det går väldigt smidigt och enkelt. Och, så. Mm. Och det verkar inte vara som att den här mannen tar illa upp heller. Så här, jaha, ja, var det så då? Ja, men då klarar jag mig väl utan.
Men där och då så köper Boas marken istället.
Mm.
Så att han tar över Rut. Det låter ju som en handelsvara. Ja. Det är inte det. Det var inte på det sättet faktiskt.
Nej.
Vi måste förstå att det var en helt annan kultur. Och det här var liksom, med det statsskicket som var och samhällsordningen som var, så var det här en väldigt, väldigt fin handling.
Mm.
Och man behövde vara gift och leva i en sån typ av familj under den här tiden. Vi kan tycka vad vi vill om det idag. Vi har pratat om det här med anakronismer.
Mm.
Och vi kan inte jämföra vår tid idag med den seden och säga att men det där, vad då ta över ut?
Och hur kunde de göra så? Ja, men det var ju en sån kultur.
Det var en sån kultur. Och nu, sen har ju kulturen liksom utvecklats från det, och vi är ju inte där idag.
Nej, och jag menar, vi har ju också problem med våran kultur.
Ja, verkligen. Det blir inte bara bättre och bättre. Så. Men just med liksom
självständighet för kvinnor.
Precis, självständighet för kvinnor och andra.
Ja, absolut.
Men Boas ströver ut.
Mm.
Mm. Och de verkar leva lyckliga. De gifter sig ju.
I alla sina dagar.
Och de får barn.
Ja. Och sen avslutas den här boken med en släkttavla för Peres.
Ja. Varför då?
Ja, för att här ser vi ett av de stora syftena med boken.
Mm.
Och det är det absolut sista namn som nämns i den här boken. Mm. Vilket är David. David som kommer att bli, spoiler alert, den största kungen.
Yes, box.
Och här ser vi då, och David som också då...
Samma släktled som Messias.
Herren Jesus. Precis. Så den här berättelsen är ju dels för att berätta någonting om Rut och Noemi och Boas, och berätta deras historia.
Och i den här tiden, domartiden, visst, får liksom följa... En lite mer lyckosam historia.
Ett släkte som ändå följer Herren.
Ja, exakt.
Men det är ju också för att sen då berätta om att för härifrån, hörni, härstammar ju David.
Ja.
Det är ju väldigt viktigt i Bibelns texter att berätta om den här kom från den, det här, för att liksom bekräfta och autentisera berättelserna.
Exakt.
Att så här är det, för att de här släktingarna, de här namnen, och det är ju väldigt, väldigt bra för historieforskare sen att det står så här.
Ja.
Och då står det liksom från Peres ända ner till David.
Mm. Så Rut, moabitiskan Rut, blir liksom ur kvinnan till både David och sen senare Jesus.
Men man säger ju då att de kommer från, för sen Jesus, de härstammar ju från Betlehem. Noomis man Elimelek och Noomi, de kommer från Betlehem.
Mm.
Och sen när Josef och Maria ska skattskriva sig i Betlehem.
Mm, precis, för det
är för att därifrån deras släkt kommer.
Ja. Där ser ni hur det hänger ihop.
Visst, det är fint.
Ja, men det är ju, alltså, hur kan det här gå ihop egentligen då? För att i femte Mosebok, i lagarna där som Mose går igenom, så sägs det ju uttryckligen att Moabiterna ska inte få del i det här löfteslandet. Och så. Men vår självaste frälsare kommer ifrån Rut.
Mm.
Det är fascinerande.
Ja,
det är någonting som händer där. Och det är ju faktiskt så att Boas inom tolkningsvärlden av Bibeln ibland har liknats vid, eller är liksom en bild av Kristus själv.
Mm. Förebild.
Ja, en förebild för Kristus. För att vi vet ju att Israel var de först som fick löftet om att bli Guds folk och få löftet om att bo i landet Israel och leva tillsammans med Herren. Och sen när Kristus kommer så tänker man ju först att Kristus kommer främst för judarna.
Mm.
Men sen så börjar Kristus vittna om att jag har kommit för hela världen.
Mm.
Alla som vill tro på mig kommer inympas och vara Guds folk.
Mm.
Och det var ingen som trodde det då. Mm. Alltså Abraham hade ju fått det här löftet för länge sedan att liksom ditt släkte ska vara över hela världen och lika talrika som stjärnorna. Mm. Och där vittnar man ju om att Gud älskar alla, och Gud, det vi pratat om också, att Israels själva syfte är ju att visa för världen vem Gud är.
Mm.
Så att alla kan leva i relation till med Gud.
Men man alla kan räddas genom dem.
Exakt. Mm. Man visste ju inte när det här skulle ske. Och nej. Israeliterna själva hade ju, visste ju inte att det var Kristus som skulle bryta det eller öppna upp det. Men det är Kristus själv som...
Eller fullbordade.
Fullbordade. Mm. Och Kristus, det är Kristus själv som vittnar om det.
Mm.
Att nu har jag kommit och det är jag som kommer fullborda det här löftet som, mm. Som har funnits. Och Boas mm. blir som en förebild av Kristus för att han i sin liksom Guds blick, det är ju väldigt tydligt att Boas blir använd av Herren. Att det är Herrens vilja att Boas ska gifta sig med Rut. Att Herren ser med välvilja på det. Och mm. att Boas gör det, han inympar ju Rut från Moab som ingen trodde
mm.
var möjligt. Men han gör det, han ser ju bortom, det pratar vi om det, han ser bortom de här yttre faktorerna som skulle kunna tala för att han säger nej till Rut, ser han bortom. Utan mm. han ser med Guds blick och Rut får med.
Mm.
Och jag tänker att relationen till, alltså det blir väldigt viktigt det här som Rut säger i början
mm.
till Naomi, att din Gud ska vara min Gud.
Mm. Att hon lämnar det gamla bakom ja. Sig. Hon omvänder precis. Sig ju liksom där.
Och då finns inte det här hindret kvar. Jag tänker mm. att de här löfterna som eller de här lagarna som Mose pratar om, det handlar ju om ett icke-omvänt folk.
Mm.
Att det är ju ett folk som inte har omvänt till Herren och som hade en motvilja att omvända till Herren.
Mm.
Men Rut gör ju det. Och då finns det inga hinder kvar.
Zero. Silch.
Mm. Nill.
Ja. Ja, men på något vis här, det är en väldigt kort berättelse, men den säger ju saker om Gud. Ja. Mycket är det här som du pratar om nu. Att Guds plan hela tiden, genom hela Bibelns berättelse och fortfarande idag,
mm.
är att göras känd för alla.
Ja.
Och rädda mänskligheten och skapelsen mm. till sig själv.
Mm.
Och det går igen i den här berättelsen mm. också.
Precis.
Att Gud ser förbi gränser som har ritats upp
ja.
Och säger liksom att det här är min väg till att alla ska få lära känna.
Ja.
Och här får vi skåda en liten bit av det som komma skall, det som hände med Kristus. Mm.
Precis.
Och som är aktivt idag. Att ja. Alla folk får komma ja. Till Herren, den enda sanna levande Guden. Mm.
Det är väldigt fint också att det här sker genom ett liksom, porträtt av en kvinna.
Mm. Återigen, alltså, på ett sätt så är ju, eller på många sätt är kvinnan otroligt marginaliserad.
Mm.
Och samtidigt så finns de här kvinnorna som får dyka upp lite här och var. Mm. Och vara viktiga centrala personer i berättelser. Och de inte bara har ett namn i en nej. Berättelse. De talar om något annat än... Alltså de tjänar egna syften. Ja. De tjänar Gud. De har riktiga roller.
Deras val spelar roll. Mm. Liksom, att Rut väljer att följa med Naomi. Och hon säger mm. att ja, men din Gud ska vara min Gud. Det får liksom konsekvenser för hela... Vad hon gör. Hon har en röst. Ja. Liksom. Det var ett tag sedan vi ställde de här frågorna.
Mm.
Vi har ju med dem lite hela tiden, mm. tänker ju vi, i bakhuvudet. Men vi kanske skulle kunna ta fram dem lite idag.
Visst. Mm. Första frågan. Vad säger den här berättelsen om Gud?
Vi har ju precis varit inne på det.
Ja.
Och det är ju det som vi har sagt. Att Gud är en Gud som faktiskt ser bortom alla yttre omständigheter. Mm. Det han ser är hjärtat. Han såg hjärtat hos Rut. Hon vill omvända sig till mig. Hon mm. vill välja mig. Hon vill gå min väg. Och då finns det inga hinder kvar för någonting. Utan då får hon faktiskt vara med och vara stammoder till Kristus själv.
Mm.
Så Gud ser bortom allting sånt. Gud ser till mitt hjärta, till ditt hjärta. Han ser vad vi väljer där. Och det är det som är viktigt för honom. Att överlåta sig till honom. Och att vilja vandra hans vägar. Det är det som är viktigt.
Mm.
Ingenting annat.
Den här berättelsen talar ju om Gud. Mm. Gud talar ju inte direkt in i den här berättelsen som han har gjort vid andra tillfällen.
Nej.
Som när han talar till Mose eller Josua eller ja, andra personer. Mm. Men här talas det ju mer om Gud.
Mm.
Naomi säger liksom om Gud, så här vi pratade om i början, om att ja, men, Gud har Herren har låtit det här hända mig. Mm. Så nu har jag blivit förbittrad och så vidare.
Gud är ju väldigt verksam och närvarande. Ja. Men talas inte om på samma sätt. Liksom.
Nej, och deras bild av Gud är ju verkligen det här att det är både... Ja, men, det ger så tydliga konsekvenser i deras liv om Gud har vänt sin blick till eller ifrån dem. Mm. Eller så.
Mm.
Och sen på slutet så blir ju Naomi liksom upprättad igen. För att hon får ju ett barnbarn.
Ja.
Och det, hon liksom så här, och hon tar hand om det här barnet. Och hon så här, lovad vara Herren som har gett en återlösare. Måtte han bli berömd i Israel. Han ska få det att känna dig ung på nytt. Mm. Och sonen ska vara ditt stöd på ålderdomen. Ja, hon får ju upprättelse. Mm. Och då blir det liksom att de tackar Herren för det.
Ja.
Så att mitt i det här... Det som kanske är lite halvkrångligt för oss att förstå när Naomi säger det här om Herren, att ja, men han har ju låtit det här hända mig.
Ja, så nu ska men jag bli sen, kallad Mara.
Liksom. Samma kvinna säger på slutet att ja, men nu, alltså lovad vare Herren, säger kvinnorna, och Naomi liksom stämmer in.
Mm.
Att, för dem är det inte svårt att leva med en herre som både vänder blicken till eller från.
Nej, precis.
Eller som visar sin trofasthet i livet. Eller som, ja, det kanske är lite krångligt för oss att förstå. Och vi ska fortsätta prata om det i andra avsnitt.
Ja.
Det ska vi verkligen göra. Men jag vill bara kasta in den pucken att för Naomi verkar det inte vara svårt att leva med en herre som är på det viset som hon förstår Herren.
Precis. Och det kommer ju hon... gläntar ju lite på en dörr av det här mysteriet som det är att vara människa och tro på en gud. Alltså det här teodicé-problemet.
Mm.
Hur kan vi leva i en värld där vi ser både hemskheter och glädjeämnen och ha en god gud som då har skapat allt och som är närvarande i världen. Hur går det ihop?
Mm.
Det vilar en mystik över det problemet som vi aldrig fullt kommer förstå, men vi kommer återkomma till det och prata om det.
Mm.
Och ett sätt att förstå det problemet kan vi kanske få glänta lite på hos Naomi.
Mm.
Hon hanterar det här, hon älskar Herren, men hon är också medveten om att det kommer hända saker i mitt liv som inte är bara enkla.
Mm. Och hon förhåller sig trofast, precis som också Herren.
Ja.
På ett ännu tydligare sätt förhåller sig trofast till henne.
Mm. Vad säger berättelsen om livet i Guds värld?
Ja, och de här frågorna går ju väldigt mycket ihop. Mm. Som vi har sagt, jag tror exakt varje gång vi har pratat om dem. Mm. Men det är väl det här med Naomi som vi precis pratade om. Att livet med Gud är att i med- och motgång förhålla sig trofast och lita på Herren.
Mm.
Och det verkar inte vara så himla lätt alla gånger, men det verkar ändå vara görbart.
Ja.
Det tycker jag är intressant att se hos de här kvinnorna.
Mm, precis.
Mm.
Livet kommer allestädes vara både svårt och enkelt.
Mm.
Och det är väldigt, väldigt svårt att vara framgångsteolog.
Mm.
När man läser Bibeln. Nej, men hur ska man vara där när man möter de här människorna?
Kanske som... kan förklara vad framgångsteologi är.
Ja, alltså förenklat kan man säga att det är om man, alltså tanken då att om man tror på rätt sätt, om man lever tillräckligt nära Herren och har rätt tro, så kommer alla områden i livet går på framgång.
Mm.
Alltså dina relationer kommer blomstra alltid. Din ekonomi kommer blomstra. Din hälsa kommer blomstra. Och om du blir sjuk eller om det händer någonting i din relation eller om du lider en ekonomisk svårighet, så är det för att din egen tro är för svag.
Mm.
Och det har ju varit, det har vi ju haft stora församlingar i Sverige som under 90-talet i alla fall har... predikat och levt i den villoläran.
Mm.
Och det finns ju fortfarande idag utöver världen.
Ja,
det är jätteutbrett. Men jag skulle jättegärna ha ett samtal med en tydlig framgångsteolog och prata om till exempel Rut.
Mm.
Prata om de här olika personerna som, och det kan man väl säga sammanfattningsvis, alla personer som vi har pratat om hittills i Bibeln. Det finns ju ingen som det bara har gått rakt uppåt. Allt har varit enkelt. Nej, inte en enda. Alltså som kristen, det är klart att man fortsatt... Men det är ju någonting annat att prata om. Att Guds välsignelser är ju inte samma sak som framgångsteologi.
Nej.
För att leva som kristen, då får vi ju såklart ta emot Guds välsignelser av nåd. Och jag tror ju absolut att om man lever tillsammans med Herren, till exempel i ett äktenskap. Jag tror så här, att om man är kristen och lever tillsammans med Gud och har Gud i sitt äktenskap. Det pratar man ju ofta om på liksom, kristna vigslar, att det är en tretvinnad tråd i äktenskapet. Jag tror att ett sånt äktenskap faktiskt har större chans att överleva.
Ja, när man har förutsättningar.
Ja, när man har Gud med i sitt äktenskap. Och det visar statistik och så också. Till skillnad från ett äktenskap där man inte har Gud med sig. Och där kan man, men det handlar ju inte om en framgång, utan det handlar ju om att man bjuder in Gud i sitt liv. Och då är det klart att man kommer, alltså, man kommer bli välsignad och man har bättre förutsättningar för att leva ett lyckligt liv på det sättet. Men ni förstår skillnaden liksom. Det betyder inte att allting kommer gå enkelt, men det betyder att man får bättre förutsättningar tillsammans med Herren.
Och som, alltså, Jesus säger ju själv till sina lärjungar och till folket att ja, men i den här världen kommer ni få lida.
Ja.
Men vad står det på svenska? Det står take heart på engelska.
Ja,
det
här fatta med, mod.
Fatta mod eller liksom ta rygg på mig. Mm. För att jag har övervunnit världen. Det står Johannes 16:33. Men så här, ni kommer att få lida. Men ha frid i mig. För att jag har övervunnit världen.
Precis.
Och det krossar ju framgångsteologi, tycker jag. För att man, det finns ett utlovat lidande. Lidande för Kristi skull pratas ju mycket om i Nya testamentet. Och
Jesus säger det själv.
Ja, men förföljelse, det är att förvänta sig nästan.
Ja,
och nu idag, vi är ju inte förföljda i det här landet. Men däremot drabbas vi av sjukdomar, vi drabbas av sorg och allt möjligt. Men det är bara en del av den kristens liv.
Ja.
Medan den kristne har ett hopp som handlar om evigheten. Och som handlar också om livet här och nu med Kristus. Ja, vi hamnar i Nya testamentet, dit hoppar vi gärna.
Ja.
Med livet i Guds värld och så vidare.
Ja.
Den tredje frågan.
Ja, vad säger den här texten om att vara människa, om människan?
Just det. Ja, men människan har ju ett val i den här berättelsen.
Ja.
Ett val att liksom bara bli bitter. Naomi blir bitter. Hon säger, kalla mig Mara. Okej. För att så här, hon blir bitter. Alltså, hon har inte en solskenshistoria rakt igenom här. Hon blir ju upprättad på slutet och bara så här, oj, nu när jag har fått ett barnbarn, då kan jag vända min glädje igen. Och då är det ju andra som säger det till henne också. Men hon får leva det sen. Men människan har hela tiden ett val när man lever med Gud. Vad gör vi med motgången? Hur formar den vår gudsbild? Hur formar den vårt idag kristna liv? Hur formar det vi möter vår tro? Blir vi bittra, låser in oss på vår kant och säger, lämna mig, jag ska gå hit och jag ska leva här i sorg, som Naomi säger. Men som sen blir uppmuntrad av sin sonhustru. Men, eller lever vi liv som så här, okej, vi möter sorger och motgångar och de får vi möta och gå igenom, men vad är Guds ljus i de tiderna? Och det blir ju ett ständigt fråga till oss att leva med. Vad betyder det att Gud är vår Herre i livets alla skeenden? Vad betyder det att vi har sagt att jag vill följa dig, jag vill leva det här livet, jag vill ge mitt liv till dig? Vad betyder det när jag lider? Vad betyder det den här tiden med corona och allting? Vad betyder det att du har gett ditt liv till Kristus idag?
Det säger ju någonting om samspelet mellan människan och Gud. Att vår fria vilja är ju hela tiden närvarande. Och den fria viljan tillsammans med Guds allsmäktighet är ju en väldigt komplex relation som vi också får ta del av här. Rut väljer ju att följa med sin svärmor. Hur hade det blivit om hon inte hade valt det? Om man hade gjort som Orpa och liksom, nej, okej, men då stannar jag. Ja, då hade inte den här berättelsen berättats. Men vilket släktled hade David kommit ifrån och sen Jesus, eller hade Gud liksom sett till att det ändå hade blivit på något sätt? Ja, det är jättekomplexa frågor, och det är så än idag att samspelet mellan människan och Gud är ju en väldigt vacker dans på något sätt. Som handlar om våran fria vilja i mötet med Guds allsmäktighet. Och den dansen får vi dansa på.
Ja, men ska vi ta och stänga igen det här avsnittet då?
Ja, men det gör vi.
Ja.
Jag tycker det känns härligt att få möta Rut och inte behöva attackera Josefa.
Jaha, då säger vi tack för oss.
Tack för oss.
Hej då.
Hej då.